Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej på dig, Christian.
Hej, hej, hej.
Hur mår du idag?
Idag mår jag bra faktiskt.
Ja. Det är ungefär som igår då.
Ja, och dagen innan. Det har varit en liten, det är en bra period nu, tycker jag.
Ja.
Idag har jag faktiskt varit på golfbanan till och med. Och slagit lite grann, men framförallt gått tillbaka lite till en, hade en liten instruktionsdag nästan. Vi var där med jobbet, personalen, kollegorna och testade lite golf på Karlstad golfklubb idag.
Skulle man kunna säga att du har haft en klinik?
Nej, det tycker jag inte man ska säga, men jag slog en några slag faktiskt. Det gjorde jag. Så fick de andra prova lite golf.
Ja, men så de så då?
Det var roligt. Ja. Ja, typ. Nej, oj.
Det är roligt. Är det någon som du tror kanske börjar med golf rent av? Som vi inte har gjort det innan?
Det tror jag. Vi var, vad var vi då? 10 stycken. Kan det vara det ungefär som var där? Och det kändes inte som någon inte tyckte det var kul. Så kanske hälften är potentiella börjare av golf. Någonstans där. Får vi se. Vi ska göra om detta, sa vi. Och ta oss ut på solslingan kanske nästa gång till och med på banan. Och prova. Det gav mer smak. Det är roligt.
Ja, det är bra faktiskt. Jag har faktiskt tänkt att ta med lite kollegor jag med. Ut i min bana. Det har varit trevligt faktiskt. Jag kanske ska göra det, helt enkelt.
Ja.
Gjort. Jaha.
Idag blir vi fler än två, så småningom.
Ja, det blir vi. Vi ska prata med Niklas Eriksson.
Just det.
Det ska vi göra. Och han är ju till vardags är han ju på A6 golfklubb. Just det.
Är det mindre än A4?
A3 är ju större, så då borde ju A6 vara mindre.
Ja.
Jo, men och han gör ju så mycket annat, vet du, än att bara vara klubbpro. Och nu menar jag inte bara som att det hade varit dåligt i sig. Nej, vill jag verkligen säga. Utan det är mer. Han är lite fascinerande, tycker jag. Duktig. Därför ska vi prata med honom.
Du har varit i kontakt med honom lite på slutet.
Ja. Det är ju det jag har. Ja. Det är lite därav det kom sig. Att vi ringer på honom idag. Här är vi om en liten stund.
Efter du har pratat lite om golfplacer.
Och du har matat oss med US Open-fakta.
Ja, det måste vi ta lite om, absolut.
Ja, just det. Golfplacer ska jag prata om.
Ja.
Framförallt ska jag prata om Morgado, som ligger i Portugal.
Ja.
Algarve, faktiskt, kan man säga. Det är ju nämligen så här att Golf Plaisir har ju en resa dit i vår.
Okej.
Med mig.
Alltså, är det så?
Så är det. Jag åker dit med Möre GK. Så är det. En vecka på en 36-års anläggning med spel och träning. Mycket trevligt om du frågar mig. Mycket, mycket trevligt.
Om man är med i Kils golfklubb då får man inte åka med på din resa.
Det är klart att man får. Alla får åka med.
Ja, det är så, ja.
Ja. Så länge platser finns.
Vad ska ni göra med att spela på anläggningen?
Ja, vi ska träna på anläggningen också. Sen hoppas jag att det blir... För det är ju så här att det är ju 5 dagar som man spelar golf på plats. Så man har ju en ledig dag, så att säga. I programmet. Men den lediga dagen kan man ju lägga på en annan golfbana då, tänker jag. I närheten.
Ja.
Man får in ett varv till.
Ja.
Det är ju inte gördåligt.
Nej, det är ju ett bra förslag det. Kan man, om man inte tycker att det är ett bra förslag, vad gör man annars där i krokarna då? Eller på hotellet eller något?
Ja, det kommer ju säkert vara varmt och gött. Man kan ju hänga vid poolen på hotellet.
Ja.
Om man vill det.
Det är okej. Okay. Det är också okej.
Okay. Ja, det finns säkert boll också.
Ja, förmodligen.
Ja, men jag tycker... Gå in och kolla på den. Den ligger ju inte i vanliga programmet, utan då får man ju söka sig vidare till en specifik sida som då heter golfplacir.se/moregk2021. Moregk2021.
Ja. Mm. Och där är den.
Där ligger den. Så där kan man anmäla sig.
Är det någon fin bild alltså på dig?
Nej, det är en fin bild på anläggningen, kan man säga.
Ja, ni har satsat på den.
Mm, ja, precis. Vi satsar på en med utsikt från terrassbordet med en öl på bordet och en annan drink.
Oj.
Det är trevligt.
Ja.
Lunchölen. Det är den man får ta när man har semester.
Just det. Trevligt, ja, men det är inte fullt än då, eller?
Nej, det vet jag inte. Jag har ingen sån direkt kontakt med dem, men det tror jag inte. Den har ju bara legat ut en vecka eller något. En halv vecka.
Oh, ja, då är det nog gränsfall då. Ja, men då får man gå in och kolla fort.
Ja, precis. Gör det bara.
Förra senaste podden måste det ha varit.
Mm.
Så fick du välja på tredje platsen då mellan 2 golfspelare som du skulle snackas om framöver inom ett år.
Ja, just det, nästa säsong.
Fick du välja mellan Brooks Koepka och Bryson DeChambeau.
Ja.
Är du nöjd med ditt val, vad du valde då utav de 2 spelarna som du skulle snackas om framöver kommande året då?
Du menar att jag valde Brooks?
Just det.
Ja, det var ju nästa år.
Ja, det var så vi tänkte. Alltså, nu spelar det ingen roll egentligen, det är 2021. Det gäller liksom kalenderåret.
Ja, det var så jag trodde frågan var ställd i alla fall.
Ja, men, ja, när du svarar som du gjorde så förstår jag att du tänkte så.
Ja.
För Brooks var inte riktigt med han här på senaste tävlingen i US Open.
Nej, det var han inte.
Nej. Men Bryson var med.
Ja.
Och nu är han ju, nu vann ju Bryson där. Alltså. Det var ju bra för honom.
Ja.
Men nu var det lite som det var några veckor, månad sedan igen.
Mm.
Att nu börjar han krossa igen.
Mm.
Precis. På lite en annan nivå. Ja.
Alltså han var ändå inte riktigt ensam i krossen, kände jag. Det var lite synd att Matthew Wolf inte fick till det sista dagen. För han var ju i samma krossform faktiskt.
Ja, ganska liknande spel. Öser drives.
Ja.
Långt.
Ja.
Inte så många favoritträffar, men med sin power så går det ändå från Joe's Open-ruffen att ta sig till eller runt green ändå, vilket inte ska gå.
Nej, precis. Ja, de gör ju vad de kan för att det inte ska gå.
Ja, så att deras spel gick ju ändå hem på US Open-förhållanden, vilket det inte borde göra.
Ja.
Ja. Så att det är ändå, ja. Ja, men det
har ju lite röster om det här efteråt.
Ja.
Det är ju många spelare som skriver ut helt plötsligt varför en spelare vinner. Det händer ju inte annars. Det finns väl ingen tävling där någon förklarar varför en spelare har vunnit på Twitter eller andra sociala medier.
Vad sa de då?
Nej, men de har ju fokat på att han slår ju så långt så att det går ju att vinna. Man har ju bara wedgar kvar, liksom. Korta klubbor. Så att det är det som gör att det går att ta sig fram. Ja. Och de andra som slår där, de får ju inte de här klubborna kvar. De har ju mer, längre klubbor kvar. Och då går det inte.
Nej.
Så det blir ju en diff där mellan dem. För de safear ju ut, så det är klart att det blir magisk vinning och slå långt till plötsligt. Ja. Och det är ju så det spelas nu. Hade de vetat det de vet idag när de satte upp banan, då hade de ju gjort det omöjligt att hitta bollen till och med. Börja med. Från de drive-lägena, om man säger. De distanserna, tror jag. Så att det blir tjockare, tjockare, tjockare.
Ja, du tänker så, ja. Ja.
Och högre och högre.
Men är det rätt väg att gå, då? Är det inte lite kul att det kommer fram någon som lägger fram en annan strategi och utnyttjar den?
Jag ser ingen egentligen nackdel i det här. Jag bara förmedlar vad andra har sagt.
Ja, jo. Nej, jag förstår.
Nej, men jag kan tycka att det är inte så att han krossar banan för det. Han gick 500 eller gick han?
Ja, sista varvet var han väl ensam under par. Var det inte det, tror jag?
Jo,
kanske var någon till,
men han är ju inte så många under par totalt sett på fyra varv. Så han krossar ju inte banan i sig. Det är ju bara att ingen annan kan hänga med honom.
Nej.
Då är det ju värre på de här banorna där Dustin vinner på 30 under par, tycker jag.
Ja. Nej, jag håller med. Jag tycker liksom att om det nu var 500 han vann på, vilket det säkert var, så finns det ju ändå möjligheter för någon annan att göra det på ett annat spelsätt.
Absolut.
Det går ju.
Ja.
Nej, och sen tycker jag det är gött att han kör sina analyser och lägger upp ett spel därefter och kör sin grej.
Ja.
Verkligen sin grej. Ja. Liksom, och det funkar.
Ja, sen är det så, det är så fascinerande att kolla på honom, för han ser så... Han ser spänd ut hela varvet. Jag tycker han ser nästan till rädd ut hela tiden, men ändå behärskar han sig.
Ja, och det ser inget skönt ut när han spelar heller.
Nej.
På något sätt.
Nej.
Inget känns skönt. Det känns jobbigt och energiförbrukande.
Ja.
Allt.
Men bra går det.
Ja. Och jag tror att han har sån otroligt klar plan på vad han ska göra, och besluten som tas är nog ohyggligt starka och tydliga och givna.
Ja.
Så att han bara kör därefter.
Ja. Precis.
Nej, men
vad tar du med dig
från US Open
mer?
Vad sa du?
Vad tar du med dig från US Open mer?
Nej, men jag tycker det är roligt här, men jag tycker att det är kul, ja, att titta när det blir tufft. På något sätt så lever det hos mig att jag tycker det är kul när någon enstaka går under par. När par eller under par är ruggigt imponerande och fantastiskt bra gjort och spelat.
Mm.
Och det rinner iväg för många.
Mm.
Jag tycker är väldigt kul att kolla på. Kanske inte varje vecka, men någon gång ibland. Och i alla fall på US Open så ska det ju vara så här.
Ja.
Och med sådana här griner som också var väldigt speciella.
Ja.
Jag tycker det är kul när det kör ihop sig för dem.
Ja, visst är det.
Ofta får man ju se när det krossas annars och öser i birdies och det blir 59 hugg som det har blivit här på slutet i vissa fall. Så är omväxlingen god när det blir istället jättetufft.
Ja. Jag tyckte det var jäkligt skoj, för tävlingen i sig har ju varit så upphåsad de sista veckorna. Det var sån sjukt fokus på hur svåra grinerna är och att det är i princip omöjligt att spela där och alla är livrädda och Och sen går första dagen och så är ett koppel av spelare som är under par och det känns inte alls så märkvärdigt helt plötsligt.
Nej.
Då var de ändå ganska många som spelade eller höll en låg skår.
Ja, det var det.
Och sen till dag två så var det som de spelade en helt annan bana. Där det bara var två, tre stycken som lyckades behärska banan.
Ja.
Så de kan ju göra väldigt mycket med setup och så lite vind på det och lite så.
Ja, och väldigt duktiga på att göra en setup. Dag ja. Ett är ju inte så lätt då att veta nej, hur nej. Det kommer falla ut. Men när man precis. Har fakta från dag ett att man gör justeringar så att det blir på, alltså, som jag tycker i alla fall, liksom, ja, om något perfekt nivå
ja.
På setupen i svårighetsgrad, tycker jag.
Ja, men det är klart. När man lyckas de få de allra bästa att gå på par eller lite bättre, då
ja.
Då har man ju gjort en, då har man gjort sitt jobb, tycker jag.
Ja, eller hur?
Det är skoj. Sen är det ja. Ju också lite roligt att se alla de här som blir ägda av banan och tar dem en klackspark för vad det är och inser att det är sjukt svårt alltså.
Ja. Det tycker jag att se frustrationen tycker jag. När man ser att nu är det nära att brista för många och ibland brister det här också.
Sånt.
Ja. Ja, det är skönt att få se när de får verkligen bita ihop tålamodet.
Ja. Ja. Jag
gillar
ju cool bana faktiskt.
Ja. Kul tävling och roligt att han vann tycker jag. Det är väl ingen personlig favorit så, men jag tycker att det är kul att någon som sticker ut och tar nya vägar och
ja.
Lägger fram ny strategi att det ändå liksom ger. Jag tycker det är bra.
Jag är enig.
Gött. Bra, men ska vi ringa upp din tränare din utbildare?
Ja, det gör vi. Ja. Vi ringer Niklas.
Ja. Bra.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad sa du nu? Nu hörde jag inte.
Du slår väldigt långt på dig här med någon tumma in driver på några.
Visst, jag hade någon. Ja, han hade någon orange sprayad eller vad det varit, lila kanske. Orange eller lila sprayad driver. Den var grym den, en period.
Var den egen sprayad?
Ja, jag tror den var det. Det var någon Tumba Line, det stämmer det. Och så hade jag gått och lackat den eller någonting. Fick jag för mig, det var snyggt. Ja,
och så det var det mer sån här Hello Sweden stripad Volvo var det väl, va? Var det
inte det? Ja, det var också en sväng. Bra minnen. Ja.
Det är bra saker han kommer ihåg om dig.
Ja, det räcker. Det behöver inte vara så mycket mer än så. Det.
Nej. Bra minnen.
Ja,
härligt. Du, Niklas, välkommen till podden.
Tack så jättemycket. Tack så jättemycket.
Jag förstår att du har väntat på det här länge och få vara med.
Ja, det här är ju en höjdpunkt i min karriär, kan jag säga. Det har jag ju väntat på länge. Nej, men det är jättekul. Jag lyssnar faktiskt jäkligt mycket på poddar själv. Så att, det är roligt att få vara med. Men jättekul.
Jag tänkte vi ska hoppa bakåt i tiden. För du har ju spelat som proffs och försökt ta ut på världstorerna. Hur långt kom du?
Ja. Nej, jag kom egentligen inte mycket längre än till nationell nivå. Det som vi kallar för Ja, på min tid hette det SGT och sen blev det Telia Tour. Och jag tror jag fick spela några som var på, som ingick på Challenge Tour. Du vet, några av de här större SGT. Men nej, så Europa tog kval två gånger, 2001 och 2003 har jag för mig att det var. Men längre än så kom jag aldrig, utan där tog det stopp.
Just det. Mm. 2003 spelar du kvar då också, Christian?
2003. Nej, det är frågan det. Det gjorde jag nog inte riktigt då än, tror jag. Jag var nog lite senare på att jag kom ju ut på Europatouren 2006. Jag tror jag hade något år innan jag kvalade där också. Men ja, kanske 2003, 2004 någonstans där som tidigast.
Mm. Hur kom det sig att du halkade in på tränarrollen då?
Nej, det var egentligen en slump från början att jag slutade 2004, var sista säsongen jag spelade, om man säger SGT då. Och sen så, som många andra kan jag tänka mig i den situationen, man, jag var 25 då, ja, måste jag varit. Och ja, många kompisar hade börjat jobba, flytta hemifrån, skaffa sig ett liv som jag säger då. Och ja. Jag tror att det är, någonstans känner väl där att nu måste jag göra någonting annorlunda. Och så sökte A6 golfklubb i samma veva, sökte någon form av assisterande tränare, så jag skickade in en ansökan där. Och så fick jag börja jobba då direkt. Och det var mycket, ja, som säga, så nybörjarkurser och juniorträning i stort sett. Det var väl nästan det man gjorde mest i början där. Så att, det är en, ja, lite av en slump egentligen, men det låg ändå ganska nära till hands då, va? Det kan man väl säga.
Mm. Du tyckte inte det var en jobbig övergång och börja fokusera på andra istället för dig själv i svingmässigt?
Jo, det var det faktiskt. Jo, det var det. Framförallt fram till åren, ja, ungefär fram till åren 2010-2011 någonstans där. För då fick jag så pass mycket svar på de frågorna som jag inte hade fått svar på som spelare. Så då kunde jag få liksom ett inre lugn och liksom kunna spela golf bara för att det var roligt, va? För att då kände jag att då hade jag lite mer kontroll på grejerna, enkelt förklarat, va?
Ja.
Men fram tills dess så kände jag ändå liksom att det fanns fortfarande lite grann så här tankar om att ja, men jag borde nog kanske kunnat spela lite mer och sådär, va? Men sen släppte det, tyckte jag, där någonstans.
Tog det så pass många år liksom innan du kände att men det är tränare jag ska fortsätta vara? Kändes det mer som att det var ett spelarbreak i början, mer eller mindre? Eller hur var tankarna där?
Ja, det får jag nog säga. Jag kommer ihåg att det var jätteskönt liksom att få, men bara arbetet, att ha en fast lön exempelvis, va? Även för att inte den var märkvärdig på den tiden, så var det någon slags, ja, det var jätteskönt. Jag hade bara jobbat så här vinterjobb innan då, som många gjorde då. Och så hade man spelat på sommaren och så var ju pengarna slut på hösten då, va? Det var ju så det såg ut oftast, va? Men samtidigt kände jag, jag spelade mycket golf, slog mycket golfbollar och sökte en jäkla massa, alltså, så här, svar, och jag hade svårt liksom att smälta. Jag kände väl egentligen så att jag borde kunnat prestera bättre än vad jag gjorde då, men som jag säger så då, det var nog den känslan som jag kände som förföljde mig under många år där, framförallt och fram till 2010-2011 tycker jag någonstans där, va? För jag kände att jag kan inte beskriva det mer än så egentligen, va? Någon slags känsla av att det borde varit bättre, va? Men jag visste inte riktigt varför, och framförallt visste jag inte vad jag skulle träna på överhuvudtaget.
Nej, men det blev aldrig någon comeback på det sättet då, som jag tolkar det som, väl? Utan det fortsatte på tränarspåret hela vägen?
Ja, det gjorde det. Jag spelade några sådana här SGT-tävlingar där, och sista var 2008 eller 2009, någonstans, Husqvarna Open, som gick här på Jönköpings golfklubb i många år. Det är ju klassisk tävling. Jajamän. Och sen blev det väl egentligen att jag kände att, nej, men tränaryrket, och det började ta mer och mer tid. Och sen blev jag pappa första gången 2010, liksom, med familj och allt sånt där. Och då blev det mer jobb, kan man säga. Mer professionellt jobb. Mm. Jag kan väl tycka att de första 6-7 åren som tränade var mer att hobbyn blev ett jobb egentligen. Sen tycker jag från och med någonstans där 2011-2012 det blir ett professionellt jobb. Så ska vi kanske uttrycka det.
Ja. Vi ska ju prata lite grann om hur ditt läge och så är per idag. Men liksom,
hur övergick det från att du släppte spelarrollen där som du beskriver till att du började söka dig vidare inom tränarrollen då, liksom, och sätta mål där som man gissar att du gjorde? Hur tog det dig fram som tränare sen från det skiftet?
Det största drivkraften, det var nog att de första två åren där när jag jobbade som tränare, hade jag ju ingen tränarutbildning överhuvudtaget. Utan jag kom ju direkt bara från spelarbakgrund. Jag började ju som tränare på den klubben också, men jag hade spelat för A6 då, i många år.
Mm.
Jag kan väl uppleva att jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men känner mig väl nästan lite, inte hånad sådär, men alltså många tränare som då var aktiva såg väl nästan lite ner ungefär på mig, som att du borde inte få vara tränare på den klubben för du har ingen utbildning. Lite de tendenserna, va?
Mm.
Och då tänkte jag någonstans där att jag ska visa de där jävlarna att ändå är det jag som ska, men sån är jag, det är lite jävla gatt måste man ha. Så tänkte att, för jag tyckte jag gjorde ju så gott jag kunde med det jag visste då, va? Så där föddes väl någon slags liten revanschlust där med att jag ska minsann komma längre än vad de gör. Jag ska inte bara nöja mig att vara en vanlig klubbpro och vara bitter och gnälla på alla andra, utan jag vill komma framåt. Så att, det var väl det egentligen som fick mig att fortsätta där i början.
När kände du liksom att du började komma till den leveln då, så att säga?
Det finns ju många milstolpar, men jag tyckte bara första, säga, tränarassistentutbildning jag gick 2006 gav mig jättemycket. Liksom förstå varför bollen flyger dit den gör. Jag hade jobbat i 2 år och egentligen bara lärt ut det jag kunde som spelare. Jag hade inget system, jag hade ingen metodik eller någonting. Och när jag fick lära mig bollflugslagarna där och lite svingprinciper 2006, det var jättebra. Och sen tyckte jag under den vanliga tränutbildningen som heter TU, som heter HTU idag, det gick jag 2007-2010. Så i slutet av den, då där började jag få, tycker jag, lite mer kläm på det. Fick lite andra influenser också. Lärde känna lite andra typer av tränare också än om jag kanske hade varit i kontakt med här lokalt då. Men det är fortfarande en lång väg kvar, tycker jag, innan man blir riktigt, riktigt duktig på någonting. Men det var stor skillnad, tyckte jag, 2010 mot 2005, om jag säger så. Det var en väldigt stor skillnad.
Det var just att du fick mer kunskap, då, menar du?
Ja, tyckte jag. Och jag vet, en milstolpe, jag fick presentera mitt specialarbete på våren 2010 där i Halmstad på den stora tränarkonferensen som kallas för Teaching Summit. Det var häftigt liksom, att få gå upp där. Och då satt ju många av de här tränarna i publiken.
Mm.
Och så hade jag ett ganska kontroversiellt ämne då, som hette bollflyktslagar eller bollflyktslögner. Okay. Egentligen kan man säga, för en lång historia kort, det handlar om att svingspåret inte styr bollens utgångsriktning utan att det är bladet som gör det, va? Och det var, kan man säga, om man ska titta på det, det var en av de enskilt viktigaste händelserna i min karriär som satte fart på väldigt, väldigt mycket. Fick göra en massa spännande jobb och uppdrag efter det då, va?
Okay.
Och så var det ganska gött att skicka en liten armbåge eller sådär i sidan på de här tränarna som inte hade koll på det, va? Det tyckte jag.
Men var det i den vevande som det kom med den biten där?
Det började
den kunskapen, att det blev skifte där. Var det så pass sent alltså?
Ja, det kan man säga. Om man tittar både på tränarutbildningen och man tittar tränare golf. Golftränar Sverige, så skulle jag säga att det var där. Och informationen var ju inte ny. Den har ju funnits i skrift sedan 60-70-talet. Ja. Sen varför den har misstolkats under alla år, det kan man alltid diskutera med dig. Det är ju historia nu, va?
Ja.
Men det var ju det som ändrade väldigt, väldigt mycket på sättet att lära ut hos många tränare också, va? Det var det, det blev ju väldigt, väldigt mycket konflikter där mellan tränare under de åren. Det var nästan 2 läger där ett tag, att vi som kör på det här sättet och vi som kör på det andra sättet.
Ja.
Men det vet jag, när vi var ute på Europatouren, eller när du var, Christian, och jag var med dig, så ska jag säga.
Ja.
Och visst, då stod vi ganska många pass med andra svenska proffs också på ranchen och kliade oss i huvudet över svingspåret när bollen gick åt ett helt annat håll. Och vi greppade.
Men det var ju lite oklart där. Det var ju den vevan där 2007. Ja, då låter det vara. Mm. Det var lite oklart. Nej, det var det faktiskt.
Ja. Ja, det kan man ju lugnt säga. Så ja. Och det är väl också lite grann kanske, ja, det är väl mitt sätt att se också. Det har ju hänt väldigt mycket på golfteknikfronten de sista 10 åren. Det tror jag du håller med om också, Christian. Om man tittar hur vi fick lära oss och vilken instruktion vi fick. Om man ska titta på vilka basic moves vi fick lära oss som juniorer mot vad man lär ut idag. Så ska jag säga att det är väldigt, väldigt stor skillnad. Väldigt stor skillnad.
Men vad gillar du då? Eller gillar? Vad ska man säga då? Det är jättesvårt det.
Preferenser.
Ja, ska man kunna kalla det kanske.
Det där är ju jättesvårt att svara på, va? Det är ju, alltså, men man kan ju gå tillbaka till att nummer ett så har du, om vi tar bara det här med spår och blad, liksom att alltså kontroll på klubbladet för en duktig spelare, det är ju A och O. Det kommer alltid vara superviktigt. Och det är klart att därifrån då måste man ju ha tekniska koncept och som hjälper spelaren att få kontroll på bladet. Och sen kan man ju grotta hur djupt man vill i det givetvis, va? Det finns ju olika stilar, det finns olika filosofier som i många andra sporter, va? Men det är klart att från sista delen, det vi kallar för P6, när skaftet parallellt med marken i nersvingen genom P7, P8, ungefär lika långt igenom, där bör det ju vara på ett visst sätt. Det är väl ganska många tränare överens om, va? Sen kan man ta sig dit på olika sätt. Vägen dit kan se olika ut, va? Beroende på vad man vill göra, va? Men ja, jag skulle kunna prata i 3 timmar om preferenserna. Men jag tror att det blir... Ja. Men det är...
Tobbe, var inte du och såg en lektion? Berättar du inte om det? Att du såg en lektion med Niklas live för ganska nyligen?
Jo, just det.
Ja, berätta.
Nej, men du hade ju en lektion med Oskar Hertzberg.
Ja, just det. Ja, just det. Ja, det stämmer. Ja.
På, vi träffades ju på TAU, eller TAU, tränarassistentutbildningen, där du var lärare. Och det är ju rätt intressant bara ur det aspektet att du tar en kille som har +6 i handikapp och ska ge en lektion framför en grupp blivande tränare på 30 pers som ska stå och granska det här, allt du säger och gör också. Det är ändå viss press, kan man tycka. Men, och det första du gjorde då var ju att titta egentligen bara bollflykten.
Ja, för jag hade ju, ingångsvärna var att jag hade ju ingen teknisk utrustning där att ta hjälp av, utan det var ju bara att utgå från bollflykten då, va? Och då är det ju det man får göra liksom, va? Det är absolut. Helt.
Det var som på Möre GK. Det är så vi jobbar där. Men sen då, vad var det första du upptäckte med Oskar i hans bollflykt? Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg att bollen skruvar lite för mycket vänster, va? Visst var det så, va?
Ja.
Du får rätta om jag har fel.
Nej, precis.
Och jag för mig att han sa att han gillade inte att bollen liksom, ja, skruvade till vänster. Visst var det så, va? Det var väl det.
Yes, han ville inte missa vänster.
Nej. Och det jag bör titta på då egentligen. Då. Kan jag göra det? Hur jag ska förklara det då? Hur ser hans... Hur ser händerna kopplade till klubban ut i starten? Hur ser de ut på toppen? Och så får jag försöka göra en, i och med att jag inte har video, så får jag försöka göra liksom en bedömning då av bollflykten. Okej, spåret är på väg ut höger, det vi kallar för inifrån, bladet, ungefär på mållinjen. Vad ska jag göra då? Okej, ska jag ändra så att spåret går lite mer mot bladet? Eller ska jag göra tvärtom då? Det är ju två vägar man kan gå där, va? För ju bättre spelarna är, desto mindre skillnad är det ju mellan de här två riktningskomponenterna, kan man ju säga. Va?
Ja.
Och i det fallet, jag sa väl till honom att vi kunde göra på två olika sätt. Va? Jag för mig att jag började presentera två olika lösningar så att han fick ta beslutet vad han ville göra.
Ja.
Jag för mig också, jag sa att ändrar vi på spåret så kommer infallsvinkeln bli lite brantare. Du kommer få lite mer tryck på bollen. Lägsta punkten kommer komma lite längre fram, har jag för mig att jag sa till honom. Det var en väg att gå. Alternativ 2 tror jag sa att om du flyttar ditt högerhandsgrepp lite grann så kommer du ha slå bollen lite högre. Du kommer inte ha riktigt samma tryck i kulan, men du kommer ju kanske minska risken att bollen också går till vänster.
Ja.
Så att det ena var väl egentligen att göra en liten pull fade av det, att behålla den bladpositionen med att ställa spåret mer vänster.
Mm.
Och det andra var att behålla spåret och räta bladet lite mer mot den. Ungefär så. Jag fann att det var så.
Det var ungefär så. Det var ju egentligen, kan man säga, det satte ju nivån för hela våran utbildning där på plats, just att titta på bollflykten och utgå från den. Och vi hade ju egentligen bara den som information i långa stunder. Ja. Vilket var skitintressant, måste jag säga. Jag har aldrig jobbat riktigt så. Jag har ju gått Tau tidigare, jag gick den 2012 också. Och då var
vilket inte... tyckte du var bäst då?
Nej, men jag tyckte den här var ganska överlägsen faktiskt.
Jag skojar
bara. Ja, men jag har sagt det flera gånger, jag säger det gärna igen. Jag är glad att jag var tvungen att gå den igen faktiskt. Det måste ju vara ett gott betyg.
Ja, det är roligt att höra. Sen ska, allting ska ju ha utveckling också, så att det vore ju konstigt annars.
Men... Ja, men det kändes som det... Det jag gillar mest egentligen, kan jag säga, på den var ju att det var väldigt mycket praktisk träning för oss. Mm. Ja. Och med väldigt enkla medel och egentligen bara fokus på hur man jobbar utifrån bollflykten.
Ja, och sen det vi försöker göra där, och jag blir jätteglad när du säger att du gillar det. Jag hoppas att det låter som att det kommer från hjärtat också.
Det gör det.
Det är ju någonting vi har jobbat under många år med i det teamet i tränutbildningen, att verkligen göra det mer praktiskt och att jobba ute, som jag säger, i skarpt läge. Ja. Nu var det ändå så att ni gav, alltså, kurskamraterna lektioner. Det hade varit ännu bättre om det varit riktiga elever som ni inte hade träffat innan. Då hade det varit verkligen skarpt läge. Va? Men utifrån de förutsättningar som är, så tycker jag det är ett väldigt bra sätt att jobba. Och framförallt att man jobbar om och om igen. Att inte bara ge en lektion och sen är det klart, utan att vi jobbade egentligen i tre hela dagar med lektioner, om och om igen då, va? Ja. Och så feedback emellan hela tiden.
Ja.
Så att, det är klart att jag är ju färgad av att jag själv är väldigt praktiskt lagd. Jag gillar ju att lära mig på det sättet, så det är klart att det speglar jag av sig hur jag lär ut till er. Va? Men jag tror ju att i ett sånt yrke som vårat, där vi merparten av tiden för de flesta ska ge golflektioner, måste vi träna på det också.
Ja, det är rimligt.
Det låter ju rimligt, va? Det är klart, ska du ut och kriga så måste du också ut och kriga, va? Det är så. Du kan inte sitta hemma och läsa det till. Det går inte, va? Det är samma sak där. Nej.
Men angriper du alla lektioner på samma sätt, så att säga? För jag stämmer att du tränar med bland annat Joel Sjöholm, om vi tar en spelare på hög nivå.
Ja, hjälp Joel lite grann, framförallt under vintern. Då hade vi jobbat lite tajtare med Joel. Sen... Nu sista sen coronan här så, och allt som har varit där, så har det inte varit lika frekvent. Men vi träffades senast förra veckan och åt lunch ihop med på Hills. Så att,
okay.
Men mer kan man säga konsultade under en ganska intensiv period. Där, va? Det är så, okay. Så ska jag väl beskriva det.
Men oavsett spelare som du tränar nivå, så angriper du varje pass, varje lektion, svinglektion på liknande sätt, så att säga? Eller har du olika infallsvinklar beroende på vilken det är som du har framför dig?
Ja, det skulle jag säga att jag har. Det är ganska stor skillnad att träna. Om vi tar det sig som en... Jag gillar inte att prata om spelare så innan jag vet.
Nej,
att det är okej.
Okay.
Men vi kan säga så, om vi tar det, det ringer en torspelare, om vi tar det som exempel, och frågar, kan du hjälpa mig och ge mig din syn på min teknik? Det skulle kunna vara en fråga som skulle kunna komma upp rent hypotetiskt. Då det är klart att det angreppssättet jag har där är nog lite skillnad mot det jag har när jag kör en vanlig lektion hemma på A6. Och den största skillnaden är att jag försöker samla in mer information på en torspelare eller en bättre spelare innan jag kanske gör någon form av åtgärdsplan. Den golfer som jag jobbar med hemma på A6, de kommer ju ofta till mig i ganska dåligt skick golfmässigt och vill ha ofta en ganska akut lösning. Då gäller det ofta att leverera så att bollen flyger bättre när de går därifrån.
Medan
för en spelare på högre nivå, så kan det vara att om man nu skulle jobba med sving, det kan ju vara puttning, det kan vara bunkerslag, vad som helst. Men då kanske man måste göra något som är lite mer långsiktigt. Och då har man oftast mer tid på sig. Spelarna är oftast lite mer införstådda med att det kan ta lite tid. Så att, det är lite olika angreppssätt.
Jag tänker som Oskar, den lektionen ni beskriver där som skedde nyligen med Oskar. Han säger ju ändå, men jag missar lite vänster, jag vill inte missa vänster. och en medelgolfare på en klubb, handicap 28, kanske kommer och säger men jag vill ha en lektion här för att jag pullar, jag missar också vänster. Det är ju samma beställning egentligen, fast två olika nivåer av spelare, så att säga. Skulle du angripa det på liknande sätt där?
Ja, alltså, det är en bra... Nu blir det lite speciellt i och med att när vi tar han Oscar, där har vi liksom ett forum där jag ska göra någonting praktiskt ganska snabbt för att visa hur jag jobbar, va?
Visserligen.
Men alltså rent grundprincipen där blir ju samma. För om han frågar, jag vill ha en lösning, jag ska spela tävling imorgon, det skulle kunna vara ett sånt scenario. Jag vill inte slå bollen till vänster, jag måste ha hjälp med tekniken. Då hade jag nog gjort precis samma sak, tror jag.
Mm.
Det tror jag.
Oavsett spelare, ja. Oavsett nivå.
Ja, oavsett nivå. Jajamän. Och det är samma sak om Kalle kommer och ber, jag har torsdagsgolfen imorgon, jag slår för snett. Jag måste slå lite rakare. Ja, absolut. Då måste bollen flyga bättre. Då kan man inte liksom lägga fram en åtgärdsplan på 6 månader. Det kommer inte han att köpa. Då ska bollen flyga bättre efter 10 minuter, brukar jag säga. Ja. Annars är man fel på den.
Ja, precis. Ja. Spännande.
Mm.
Du, hur mycket i tid lägger du på jobb som inte är på din klubb nu för tiden?
Ja, det var en bra fråga. Det har blivit mer och mer de sista 2-3 åren.
För du är teknikansvarig på TAU och du är tränare i pojklandslaget fortfarande, eller?
Ja, jag ska säga, jag konsultar egentligen lite. Vi är 3 som jobbar med pojkar framtid. Jag, Micke och Martin. Och jag gör, i huvudsak så hjälper jag till på tekniklägrarna på höstvinter. Jag jobbar inte så mycket med coachingen, utan mer på tekniklägrarna.
Teknik är mer din grej, eller?
Ja, jag är mer intresserad av det. Sen har jag den största respekten för de som jobbar mer med coachning, som kanske då är åt andra hållet. Enorm respekt för deras kunskap, att vi måste ha... Så när det är väldigt tävling så tror jag att de gör mycket, mycket mer nytta än vad tekniktränarna gör. Det tror jag. Men det intresserar mig inte lika mycket. Det gör det inte. Jag tycker det är roligare att få hjälpa tränare och spelare som kommer till ett läger i tekniklådan. Det tycker jag är jävligt stimulerande. Så där, det närmsta coaching jag har kommit, det är väl när jag coachar tränare i så fall. Ja. Kanske genom tränarutbildningen som mentor och handledare på det sättet. Den rollen trivs jag bättre i faktiskt. Av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför, men där tycker jag kommer mer till mig rätt.
Ja. Om vi går in på en annan grej som du också håller på med lite grann. Mm. Aimpoint. Är jag lite nyfiken på. Ja. Är det vanligt liksom att folk kommer och beställer aimpoint instruktioner eller lektioner, eller hur jobbar man med det?
Ja, det ska jag nog säga. Det där är lite...
Lägger det in det liksom, som vanligt pass, eller är det specifikt liksom, att man beställer det?
I huvudsak så kör jag det som kan säga, endagars kurser egentligen.
Ja.
Jag tycker det är lättare att jobba på det sättet. Och då delar man egentligen upp det i en del som är grinläsning. Då brukar jag köra ungefär 2 timmar, 8-12 personer. Sen brukar vi ta lunch och sen kör vi speed, alltså fart, på eftermiddagen 2 timmar. Så det blir, kan man säga, som en hel dag egentligen när man kör det så. Va? Sen det visst händer det att jag hjälper framförallt torspelare kanske då individuellt. Då jobbar man ju med inpointsystemet. Va? Men ofta när jag gör det på klubb så, då brukar det ofta vara i mer det jag kallar för golfskolor. Eller ja, inpointklasser eller kurser, vilket man vill kalla det för.
Just det. Och då blir det lite light.
Ja, man kan säga, man får ju, vi är ganska styrda. I certifieringen till Aimpoint så ingår det ganska tydligt vad man ska göra på de olika kurserna och vilken ordning man ska göra det.
Okay.
Och så det tycker jag är jävligt bra. Det är jävligt tydligt. Väldigt, väldigt tydligt.
Ja.
Sen kan man ju då, det i sin tur skapar ju ofta ett intresse för mer saker i puttning. Man kan säga att största skillnaden att jobba med Aimpoint är att du börjar ju med greenläsningen. Och sen så tar du tekniken. Medan den gamla skolan kanske var att man mer började med grepp, uppställning, sikte även i puttning. Så, så kan jag väl uppleva lite. Så du låter ju egentligen den oftast ganska bristfälliga greenläsningen skapa förståelse hos spelaren att även siktet då är tokigt. Och att även bladkontrollen är tokig. Och sen då på eftermiddag att även fart och speed är tokigt då. Så då brukar det vara ganska öppet mål att förbättra puttningen.
Jag har en intressant fråga. Det har jag aldrig själv grottat mig in och testat aimpoint på det sättet. Och när jag ganska få gånger nu för tiden kollar på golf på tv, så tycker jag mig själv se få som använder det på torerna. Rätta mig om jag har fel. Men vad tycker du är fördelar med det? Jag vet att det är lite intresse bland golfare generellt, medelgolfare på klubbar, som kanske vet vad aimpoint är ungefär och är intresserade, men tar aldrig steget. Vad är liksom grejen? Om du beskriver lite din syn på aimpoint och fördelar.
Framförallt så upplever jag att spelarna får, alltså själva beslutsprocessen blir snabbare. Blir mindre velande. Att man har ett ganska enkelt angreppssätt. Man med hjälp av fötterna känner. Man kopplar bort det visuella då, alltså ögonen egentligen. Och du lär dig egentligen känna med fötterna hur mycket lutar det. Sen kopplar du det då till ett system då, hur man förflyttar sikte då i sidled, kan man säga, enkelt förklarat. Så att jag tycker väl egentligen att det är beslutsprocessen som blir snabbare. Och när man lär sig aimpoint, så ser man också att lite av de här gamla myterna, exempelvis sikta i hålkant och sådana här saker, det faller lite grann. Då, va? Vi skulle kunna prata om det i många, många timmar. Liksom, va? Men om man kan ta ett snabbt exempel, om vi tar sig från 1,5 meter och du har en 1%, den är precis innanför hålkant för en given fart då, va? Som ska vara rimlig, exempelvis en fot förbi. Och 2% är lite utanför. Och det innebär att då ska vi egentligen aldrig sikta i hålkant. Jag brukar säga till en torspelare att om ni spelar en tortävling där tedjan har satt pinnarna på rätt någorlunda vettigt sätt, så kommer du väldigt, väldigt sällan ha mer än 2% lutning när du har relativt korta puttar. Bara det kan ju vara en trygghet i sig för en spelare att veta att okej, det är inte mer än så, va? Det är ett sätt liksom, att bara beskriva det lite grann.
Ja, och sen få fakta på saker och ting är väl lite härligt på sitt sätt kanske.
Oja, och sen har jag aimpoint utvecklats. Första gången jag kom i kontakt med det var 2012. Men jag jobbade ihop med Henrik Hempa Lundqvist, som var en av de absolut första i Sverige att lära ut och vara certifierad aimpoint. Sen har ju systemet utvecklats, förenklats med aimpoint express som kom för några år sedan. Där man inte använder fingrarna, utan man egentligen sätter centimetertal relativt mot mitten på hål på kortare puttar. För det ska gå lite snabbare och vara lite enklare. Aimpoint var ju väldigt krångligt i början med de här. Jag vet inte om du har sett, har du säkert sett de här Christian när du på tornen, de här blocken som fanns för. Det var ju som tjocka barnguider.
Ja, du, absolut.
Det var väldigt, alltså det var ju caddisarna strejkade nästan. Det gick ju inte att använda det.
Nej.
Så, ja, kanske lite överdrivet. Men jag tror att Expressen när den kom, den var, tycker jag är väldigt, väldigt bra. Den är väldigt, väldigt bra.
Ja, jag tycker det är intressant. Ja. Just det här med vikten har jag ju sjukt svårt att hitta. Men jag testade faktiskt idag. För jag fick, när jag utspelade så hade jag svårt att avgöra vilket håll det lutade åt. Jag fick två olika fall från beroende på vilket håll jag kollade ifrån. Mm. Men då gick jag faktiskt halvvägs och så ställde jag mig. Och kände. Mm. Och så utgick jag från det då. Och jag satte faktiskt punkten.
Men bara där har du ju en jättegrej. Det är ungefär, man kan säga, det är det du lär dig på en grundläggande aimpoint express-utbildning.
Jaha.
Jag brukar säga till de här juniorerna, vi har en av våra kvinnliga tränare, Emmy, som jobbar med juniorer. Jag brukar säga till henne, om du bara lär de yngsta att känna, är det höger eller vänster, så har du i alla fall kommit någorlunda rätt på det.
Ja,
exakt.
Okej, det lutar vänster, sikta höger. De vet inte ens veta hur mycket, va? Men om du lutar vänster och sikta höger, då har ju bollen en chans att gå i, va? Lutar det vänster och siktar vänster, då kan ju aldrig bollen gå i. Va? Så att, då,
det var jävligt dålig grim.
Ja, det får vara jävligt dålig grim så fall. Så man kan ju ta ner det på det sättet också och göra det väldigt enkelt. Exempelvis om man har en klubbträning eller man har så en timme med klubbens sponsorer, man vill göra en slags liten inspirationsgrej på putten, då kan man göra en aimpoint light. Man bara, men gå ut nu och känn, är det tryck på vänster, sikta höger. De tror ju att de flesta puttar är raka. Det är ju ganska vanligt. Ah, det här är nog rakt på oss, slår man ju bara.
Ja. Nu kommer jag på en fråga till där också som jag tycker är intressant. Hur mår tränarrollen idag då? Är det många som utbildar sig? Hur ser det ut i Sverige för själva tränarrollen ute på klubbarna i nuläget?
Ja, det är också en bra fråga. Om vi börjar liksom med tillströmningen på tränarna, så tycker jag det ser positivt ut. Jag kan ju bara utgå nu från Ja, senast där jag och Tobbe träffades här på THU här, så var det ju över 30 stycken. Vilket ja, är väldigt, väldigt bra. Ja, jag tror 31 eller 32. Och jag vet att det ska gå en sån THU till här nu någon gång i, om det är november. Tyvärr är det många tränare som slutar. Det ska man vara ärlig och säga också. Det är mycket kopplat till, jag tror, både arbetssituation och kanske ibland svårt att kombinera med familj och de här bitarna. Det är väldigt intensivt under stor del av året. Plus att du är ju väldigt, väldigt utsatt som tränare när du är på klubb, oavsett om du är anställd eller entreprenör. Beroende på vem som är klubbchef, styrelsemedlem och så vidare och så vidare. Så du har ju kanske inte alltid den anställningstryggheten som du har på ett vanligt jobb, om jag säger så. Det har du inte.
Men, nej.
Jag vet inte om det var svar på frågan, det var en liten utläggning där.
Men, ja, men det är bra. Jag tänker även, vad tycker du är viktigast i tränarrollen då, på en klubb? Vad är den viktigaste uppgiften eller uppgifterna som en tränare kanske har på en klubb, enligt dig?
Det viktigaste är att du måste tillföra värden till din klubb. Alltså både till medlemmar och till till klubbledning. Du kan inte bara vara en one-man show där allting kretsar kring dig själv, utan du måste se till så att framförallt medlemmarna, att de mår bra, att de blir sedda, blir bekräftade. Du är trevlig. Kommer man väldigt, väldigt långt med. Kan du sen bli lite bättre i golf, då har du ju givetvis vunnit ännu mer, va? Men jag tror att många som är lång tid på sina klubbar har ju tror jag, social kompetens, varit duktiga på att bygga relationer, behandla alla på ett någorlunda, det vill säga, rättvist sätt och inte favorisera medlemmar och tvärtom då. Det tror jag är en framgångsfaktor i alla fall, det tror jag. Sen beror det lite grann på vilken klubb det är och vad uppdraget är. Du kan ju vara liksom anställd som junior och elittränare. Klart att då måste du vara funka med den kategorin specifikt. Givetvis är det så.
Absolut. Men
jag tänker när du säger klubbtränare och tänker att du är på en klubb där du gör lite av varje, om jag säger så.
Ja, jag är med. Absolut. Vad kommer du fortsätta med framöver då? Och vad kommer du börja med och utveckla och styra ditt fokus emot framöver som tränare?
Ja, om man tittar på själva tränarrollen, så det jag tittar väldigt mycket på just nu för vår del i vårt bolag är ju att försöka vända det här med privatlektioner ännu mer mot mer månadscoachning, alltså att jobba med färre elever och ha ett lite tydligare upplägg, kan man säga. Exempelvis att istället för att du går och tar en lektion, så ska du träna med mig, så kanske du signar upp för 6 månader. Det kostar en viss peng i månaden och för det så får du det här och det här. Det är väl dit jag skulle vilja styra ännu lite mer. Jag har kört lite grann av sådana koncept under 2-3 års tid, men jag skulle vilja göra det ännu mer för att, ja, som jag säger, egentligen jobba med färre kunder, jobba med de som passar och jobba med mig och kunna leverera en bättre produkt och en bättre coachning till dem egentligen.
Är det något som du eftersträvar eller är det något som kunderna efterfrågar, eller bägge?
Både och. Man kan inte bara, tror jag, på klubb jobba på det sättet. Det funkar inte. Men vi är ändå 3 tränare just nu. Så jag ser att man skulle kunna ha den tjänsten, ser en efterfrågan på. Och det tycker jag har ökat framförallt de här sista 2-3 åren. Och det ser man ju ganska mycket i andra branscher också. Just att du signar upp för en lite längre tid, en månadskostnad. Där du får saker om coachningsprodukt som kanske är värd lite mer om du går och köper den styckvis. Men i och med att du signar upp på en lite längre tid så får du ett lite mer förmånligt pris då. Och sen skulle jag vilja spela mer med mina kunder också. Så att man skulle ha så möjlighet att varje ny kund så kanske man spelar 9 hål. Innan man börjar jobba med dem. För att kunna göra en vettig plan. Och då kan du inte ha för många kunder, utan då måste du se till att den tiden finns. Och även tid för att kunna följa upp de här kunderna med statistik och kanske lite träningstips och sådär. Så det tycker jag, det är väl en grej som jag skulle vilja utveckla.
Ja, spännande, spännande.
Ja, gött.
Gött.
Jag tror vi är nöjda där, va?
Mm.
Har du något mer du vill framföra, Niklas? Om du vill få ut?
Nej, jag är jättenöjd. Jag tycker det var jävligt kul att snacka med er. Jag tycker ni gör den här podden fantastiskt bra. Jag har lyssnat på rätt många av era avsnitt här de sista veckorna. Jag tycker fortsätt på den inslagna vägen och sen jag tycker ni gör det jättebra. Jävligt kul att vara med.
Trevligt.
Gott.
Då tackar vi dig så mycket för nu och så ses vi längre fram. Tycker jag.
Det gör vi. Ha det så gott.
Lycka till. Tack.
Ha det gott.
Tack.
Hej. Hej. Hej.
Visst är han väl mysig, Niklas?
Ja, det är ju.
Ja, men det är ju, jag tycker att man han har kloka saker att säga.
Ja. Eller så här, har du dagar med honom att se fram emot? Alltså har du fler dagar att se fram emot med honom?
Det hoppas jag ju, men ja. Man kanske ska gå en sån här aim point kurs.
Ja, det borde du nästan göra, faktiskt.
Ja.
Ja.
Det hade varit något det.
Ja. Men du ska väl gå vidare i din utbildning också som tränare,
det,
eller?
Det finns en plan att jag ska göra det, ja. Mm, det är riktigt. Och det är inte alls omöjligt att jag stöter på honom där.
Nej.
Så det ser jag fram emot.
Ja, gott då. Vad ska vi göra mer idag, tycker du? Har du något mer att tillägga i dagens podd?
Nej. Det tror jag inte.
Du vann inte journalist-SM.
Skulle du tillägga det också?
Jag frågar om du har något att tillägga, men jag hade ju det.
Ja, det hade du. Ja. Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Man kan ju inte vinna varje gång, som det heter.
Nej, det var lite tråkigt faktiskt. Men vilken bana det var.
Just det. Du var på Österåker. Just det.
Ja, det var väldigt, väldigt bra.
Ja.
Väldigt bra. Den faller nog in topp 3 faktiskt för mig i Sverige.
Oj!
Mm. Men då ska jag säga att jag har faktiskt inte varit på Visby då, ska jag säga. Så att, men... säg topp 5 då. Skulle jag tro. Jag skulle vilja se ett mästerskap på den banan. För det skulle vara väldigt intressant.
Ja.
Svåra och sköna grinområden.
Ja.
Mycket bra jobbat av Henrik och company, tycker jag.
Gott. Vem är defending champion numera då? I journalistkåren.
Det är Mats Hallberg.
Det är så, ja.
Ja. Även kallad kungen.
Ja.
Mm. Eller hyllan, som många säger också.
Just det.
Varför kallas han för hyllan?
Jag vet inte. Det kanske var när han slutade spela golf.
Ja, det kanske var. Vi får fråga honom vid tillfälle.
Ja. Men då får du ta nya tag nästa år.
Det kanske jag gör.
Ja.
Men jag var även dagen efter var jag spelade på Vidbynäs, vill jag säga också.
Ja, säger det.
Dra banan, den säger jag. Också väldigt trevlig bana. Jättefin.
Trevligt, jag har haft det på slutet då. Kul för dig.
Ja. Trevlig pojk ska ha trevliga stunder.
Just det. Trevligt ska trevligt ha.
Ja. Vad är det? Ja, men åk och spela Vidbynäs eller något. Hörni, gör det.
Eller Öster.
Eller Öster, bara i Stensson. Och sen går ni in och anmäler resan.
Just det. Bra avsluta.
Så hörs vi sen.
Det gör vi. Tack på dig.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.